If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman, bröta på, sluta
köra. Hallå, hallå, är vi redo för avsnitt 2, Ina Lundström? Hur står det till?
Det står redo till, det är vad
det
gör.
Det är
redo
att höra.
Och redigt.
Ja, ni skulle, kära lyssnare, vara med oss här i studion, för vi är alltså beredda till nedstigning, uppstigning, avstigning i denna jakt på den göteborgska medelpunkt, ja. Denna expedition.
Snuset är med, provianten är med, kaffekannan är laddad.
Så är det, utrustade som Jules Verne-hjältar kliver vi ut med vår Remington Block Rifle, med smal marmorerad kolv, vår pappask med ammunition, vår klockkedja i väster, våra skepparstövlar av kalvskinn,
ja.
Vår vargpäls, våra tropikhjälmar. Rakt ut i terrängen för att i denna andra del fortsätta att nalkas Göteborgs medelpunkt.
Ja.
Och den här gången tänkte vi faktiskt, efter att i första avsnittet ha fastställt premisserna.
Mm.
Vi diskuterade olika parametrar, det kunde vara demografiska, geografiska, historiska, anekdotiska. Allting för att vi så småningom i ett femte avsnitt ska nå fram till Göteborgs medelpunkt.
Ja.
Vi har ännu inte avfärdat några kandidater.
Nej.
Det kan hända att vi gör det idag kanske.
Nej, det har vi inte gjort. Vi sa väl att torgen ligger lite risigt till.
Torgen ligger risigt
det har vi
till.
Sagt,
ja. Vi får återkomma
till dem. Men inte något definitivt.
Det vi ska titta på idag är ju helt enkelt hur man kan säga en utomstående betraktare ser Göteborg. Och detta kommer vi att göra genom att skärskåda skildringar av Göteborg.
Ja.
Turistmaterial, turistbroschyrer, vykort, böcker om Göteborg, berättelser om Göteborg, och se lite grann vilken göteborgsk medelpunkt som framträder just där.
Ja.
Jag ska också göra en liten utvikning om 1700-talets medelpunkt i Göteborg.
Underbart.
Förra avsnittet var det 1600-talet. Jag tänkte innan jag tar 1700-talet, jag funderar på om vi ska titta lite grann på de här vykorten. Vi
har nämligen... Men det tycker jag, ja. Nu när du ändå har varit ute och handlat.
Ja,
ha.
Jag har varit nere på en punkt vid Kungsportsplatsen i Göteborg som heter det för oss ganska laddade Gothenburg Tourist Center.
Ja, just det.
Ja, så att det är redan här antyds ju att det är en central punkt.
Mm.
Jag har med mig en del kort här, och vad säger du om de här korten, Ina Lundström? Du sitter här med dem. Som om du håller en pokerhand egentligen. Du
granskar, ja, men precis.
Dem.
Som ofta vykort från städer är,
mm.
Så är det ju då 4 stycken bilder på varje kort. Redan där känner man att de har ju inte spänt bågen som vi har gjort, utan de har ju garderat sig. De har inte valt en enda bild, utan de har valt 4 för att vara säkra på att riktigt få med allt. Och ändå är det väldigt lite som är med. Man kan väl säga att kranarna, de är med på flera av de här bilderna. Kranar som kanske inte finns.
Kranar som möjligen inte finns längre.
Möjligen inte finns längre.
Men behöver det vara ett bekymmer för oss att det inte finns?
Nej, inte egentligen. Men det känns ju kanske lite konstigt om man åker till en stad och köper ett vykort på någonting som inte finns.
Ja,
jag tänker,
ja,
att det här är ju ändå inte för den inhemska marknaden. Hade det varit för mig så hade jag ju gärna haft alla kranarna på väggen i naturlig storlek och ett palats som passade den här väggmålningen. Men för ett äldre par från Dresden som kommer hit med en bussresa för att äta räkor, vet jag inte hur mycket det ger att ha bilder på försvunna kranar och gamla spårvagnsmodeller som inte används längre.
Ja, nej, de här turisterna från Dresden är ju ett kapitel för sig. Det brukar ju vara det brukar vara herrar i grön jaktrock som dricker Unterberg i bussen och sedan åker de till Feskekörka. Ja. De lite yngre turisterna, de brukar vara besvikna över att det inte finns älgar i Göteborg.
Ja, såklart, såklart. Ja.
Och vi ska säga direkt att några älgar är icke synliga på de här. Vi har alltså 3 vykort med totalt 12 motiv. Om vi ska gå igenom den här motiven. Vad är det för motiv vi ser? Kan du berätta för oss lite bättre till
alltså
och
vi har ju Gustav Adolfs torg. Mm. Den är bara med på ett ställe och det är vi väl ganska glada för. Vi snackade ju ner Gustav Adolfs torg lite grann i förra avsnittet och jag känner inte att jag är beredd att ta tillbaka något av det egentligen.
Nej, bilden på Gustav Adolfs torg här, den förmedlar inget myllrande intryck.
Nej, verkligen inte.
Vi har en individ på denna bild och han är död sedan 1632, nämligen.
Precis.
Gustav II Adolf.
Och sen har vi på den här bilden så har vi kranarna också.
Eventuellt försvunna.
Eventuellt. Och här har vi, är det Ostindiefararen eller är det Barken Viking?
Det är Barken Viking.
Okej, okay. Ja, nej, men Barken Viking måste jag säga att jag har en väldigt, väldigt sval relation till. Jag har en kompis som jobbade som kock där. För.
Du har en kompis som jobbar som kock på Barken Viking.
Ja, för väldigt länge sedan, det är allt jag vet om Barken Viking.
Då får jag säga, vad vet jag om Barken Viking? Barken Viking byggdes 1906 på ett varv i Köpenhamn och är det största segelfartyg som har sjösatts i Norden, tror jag. Drygt 100 meter lång och gick på den här vetetraden i början av 1900-talet. Men numera är ju Barken Viking lite besvärande inlåst i Göteborg därför att Älvsborgsbron är lite för låg.
Ja, ja.
Så där ligger den fastbyggd och liksom snöpt och berövad ett fartygs mest grundläggande egenskap, nämligen förmågan att förflytta sig.
Ja, det är
sig.
Lite sorgligt och jag tycker inte heller det känns som att det har varit så mycket evenemang där som man har varit på. Liksom. Jag har inte varit bjuden på mat där. Min mamma har aldrig sagt, nu fyller jag 60, nu går vi till Barken Viking. Det har inte hänt.
Så gissa att var vi var när min pappa fyllde 60.
Barken Viking.
Barken Viking.
Okej.
Så kan det gå.
Ja, men så kan det vara. Det kan vara olika där. Och sen är det Handkanalen. Mm. Också en väcker ingenting direkt hos mig. Jag tycker också att den här bilden över stan skulle kunna vara, nej, men det skulle kunna vara var som helst, Christian. Mm, det, den här bilden
på Handkanalen. Vi ser Stora Handkanalen och den är bedövande tom och vacker.
Ja, men visst. Vackert ljus, absolut. Vi har en till Stora Handkanal på nästa vykort, om vi går vidare till det. Vi har en bild över Liseberg med det här stora hjulet. Mm. Det finns väl kvar?
Hjulet finns kvar.
Hjulet finns kvar. Ja, men det var ju en poäng där då. Fiskekyrka som är stängd för tillfället. Och en utav de äldre spårvagnsmodellerna har vi här också, som inte heller finns längre, som ranglar upp för ett folktomt avenyn. Och sen är vi tillbaka. Här är egentligen upprepningar av motiv bara på det sista vykortet här. Det är Barken Viking och det är Hamnkanalen och det är eventuellt försvunna kranar. Och sen är det ju då Slänggungan på Liseberg, som också känns som kanske den mest vanliga karusellen. Här känns det ju lite som att de har valt en karusell som får plats på en liten bild snarare än någonting som känns väldigt ikoniskt för Göteborg.
Men det här är ändå, om vi nu då ska fundera över vad är det som vad är det för porträtt av en stad som framträder nu på de här 12 fotografierna?
Det jag vill säga om de här 12 fotografierna som är bra, det är att över hälften av de här bilderna har ju vatten på sig.
Ja.
Och det, annars hade det blivit underkänt. Mm. Så det tycker jag är väldigt, väldigt bra.
Är det så här att när vi ska försöka få den här något fladdrande kompassen i vår strävan efter Göteborgs medelpunkt, att vi ska försöka få denna kompass att stadga sig en smula, känner du att vatten, närheten till till vatten, och då skulle i Göteborg så kan ju detta vatten kan ju ha väldigt många olika typer av prägel. Det kan vara Västerhavet, det kan vara Göta älv.
Det kan inte vara en playa.
Nej, det kan kanske inte vara en playa. Nej. Jag vet inte riktigt om vi har någon playa i Göteborg.
De har ju satt någon stor stol där vid stenpiren och strött ut lite sand. Mm. Den menar jag inte när jag säger havet, vill jag bara vara tydlig med.
Du kände inte att du ville tillbringa din eftermiddag på den där stolen?
Nej,
jag förstår detta.
Men vykorten, jag blir också lite ödmjuk när jag ser vykorten över vilken otroligt svår uppgift vi har tagit oss an. Mm. För vi har faktiskt också på bordet här emellan oss 2 stycken böcker som du har varit med och skrivit om Göteborg. Och då måste jag ju säga i all välmening att du har ju också valt, eller ni har tillsammans valt, många bilder. här.
Ja.
Det är inte, du har inte kunnat ena dig om en bild.
Jag anar några läckert färserade spydigheter här.
Ja, nej, snarare så här.
Vad menar du?
Snarare så här menar jag bara, Christian. Ja. Att tidigare så har du också garderat dig. Ja. Så att man får nog förstå att det är nog väldigt svårt det vi gör. Det är bara det jag säger. Det skulle vara som ett sånt tal som i Braveheart när Mel Gibson försöker liksom mana trupperna till mord. Det är det jag vill göra här.
Just det. Vi ska försöka fatta mod. Den här stora konjaksplunten som vi har bredvid vårt Remington-gevär kanske snart har vi tillfälle att öppna den.
Jag tror det.
Men jag skulle vilja återknyta nu här inför den här lilla historiska utvikningen till din vattenobservation.
Mm.
Därför att det finurliga är att idag är det avsnitt 2 av denna femte säsong av Bröta på, och vi befinner oss på en resa till Göteborgs medelpunkt. Och i varje avsnitt så har vi också en liten historisk utvikning. I förra avsnittet pratade vi om 1600-talet och vilka göteborgska medelpunkter som var synliga där. Då var det fästningen Göteborg och sen också faktiskt det som då hette Stora torget och som då var livfullt, mustigt, stinkande, på olika sätt skandalöst på ett underbart sätt, och inte alls likt dagens Gustav Adolfs torg. På 1700-talet när vi idag i vår andra del i denna jakt talar om Göteborgsskildringar, vi har tittat på vykort från Göteborgs turistbyrå och vi har också några böcker framför oss, så är det så lägligt att 1700-talet är också det sekel i Göteborgs historia då faktiskt skildringar av staden Göteborg börjar bli, om inte allmänna, så åtminstone så synliga att vi för eftervärlden har någonting liksom att ta spjärn i. Det är inte lätt att ta spjärn i Göteborgs skildringar från 1600-talet, ska gudarna veta.
Nej. Utan
där är det ju snarare, det kan vara rättegångsprotokoll för att någon har slagit ett vetrö i huvudet på någon, eller det kan vara fyllerirapporter eller bevarade räkenskaper eller en fransk spionkarta på 1600-talet. Men på 1700-talet finns det riktiga skildringar i Göteborg. Den tidigaste skildringen skrevs av en man som heter Cederborg. Han var göteborgare. Han var en dyster och förbittrad man som verkar ha ägnat nästan hela sin vakna tid åt att vara arg över att han inte fick bli borgmästare. Ändå så skrev han då denna bok om Göteborg. Och den boken, den här Göteborgsskildringen från, jag tror den är från 1738, den är märkligt nog väldigt glad och tecknar liksom en ljus bild av Göteborg. Han älskar verkligen Göteborg. Han går omkring och mäter upp staden, så han berättar då att det är 1000 alnar, jag tror det är 1045 alnar från Drottningporten ner då till hamnen, och det är 2 muskötskott från Drottningporten och sen ut mot landsbygden någon punkt där. Så att han har hela tiden de här underbara måtten. Det är alnar och det är muskötskott och så vidare. Och så är han nere i hamnen och så tittar han på vad som finns i fartygen. Och det är ju allting då från skinn och kära och timmer och sånt där till puderaskar och slipsar. Och till och med vid något tillfälle någon har med sig tigrar och lejon för Algeriet. Men Det som är så tydligt är att när Cederborg skriver om Göteborg, eller Cederburg heter han kanske rent av, när han skriver om Göteborg på 1700-talet och även andra personer gör detta, så befinner man sig alltid i, ska säga, vattnets närhet. Och därför var det så fint att du observerar detta på de här vykorten, att ränderna går liksom aldrig ur.
Nej,
eller
vågorna.
Vätan eller vågorna går aldrig ur. Och vattnet kan ju vara, som du säger, det kan vara antingen havet, det kan vara Göta älv, det kan vara kanalerna, det kan vara vallgravarna. Kanalerna och vallgravarna är ju inte riktigt samma sak, även om vi idag när vi åker paddan känner att det är samma sak. Så hade de ju ursprungligen olika funktioner. Vallgravarna var ju för att hålla danska borta. Kanalerna var för att man skulle kunna få ut fisken i god tid till handlarna och sådär.
Det är roligt att du säger det med funktioner. För om det är någonting jag tänker på med vattnet i Göteborg, till skillnad från väldigt många andra städer, så tänker jag inte på vattnet i Göteborg som huvudsakligen någonting annat än funktionellt i första hand. Det är ett väldigt funktionellt vatten. Så det är roligt när du säger det här med kanalerna och allt det här. Att, ja, det är inte som när man kommer till Stockholm och det ligger små badbryggor eller nere vid Malmö där man kan bada mitt i stan och sådär, utan det är ett funktionellt vatten.
Göteborg är kanske en funktionell stad.
Ja, kanske det.
Så skulle det kunna vara. När jag ibland är ute och och träffar läsare och så på bibliotek, så kommer det ibland fram farbröder till mig, och de är då lite kritiska till sånt jag har skrivit. Och oftast är det för att de säger att jag skulle ha kunnat få in mer fakta.
Ja,
just de säger att det är, du skulle kunna få in mycket mer fakta. Mera fakta, säger de. Och det är väl en... Det är väl kanske ett sätt eller en spegling av
en göteborgsk mentalitet.
Den göteborgska mentaliteten som präglas av funktion. Mm. När det gäller andra göteborgsskildringar från 1700-talet så är den mest kända Linnés göteborgsskildring. Han kom till Göteborg ett par år efter att Ceder började skriva sin bok. Och Linné, han skriver att Göteborg är den vackraste stad han har sett.
Mm.
Det konstiga är att Göteborg ganska nyligen har brunnit.
Ah, okay.
Men han verkar bortse från det, eller också så har han annat att tänka på. Linné är naturligtvis också i de här miljöerna runt Stora Hamnkanalen. Och ett par decennier efter Linné så är det en tecknare som heter Elias Martin, och han hör till det här grogggänget runt Gustav den tredje, alltså Sergel och Bellman och Elias Martin och så. De hänger där runt hovet, och Elias Martin får i uppdrag att teckna något som ett projekt som heter Svenska vyer.
Ja.
Vyer stavas V-U-E-R, vyer, vyer.
Ja.
Och allting han tecknar i stort sett från Göteborg, med några undantag, är runt Stora Hamnkanalen.
Mm.
Så det är alldeles tydligt att för 1700-talsmänniskan så var Göteborg i stort sett kvarteren runt Stora Hamnkanalen. Ja. Det som vi idag kallar Brunnsparken, norra och Södra Hamngatan.
Mm. Det är det Göteborg. Som är Göteborg.
Ja, precis. Och man har en känsla av att det inte riktigt var lika viktigt för dem att visa de här murarna, därför att de började ju också kanske bli lite meningslösa. Mm. Av det enkla skälet att väldigt mycket mycket bebyggelse fanns runt stan. Till slut kom de ju på det att vi kan inte längre riva allting utanför murarna när danskarna kommer, som vi har planerat, för Nej. Då kommer vi att ställa till med mer skada än vad danskarna själva kan göra. Så att denna lilla utvikning av 1700-talet är alltså att det här vattnet som du såg på vykorten, det var också närvarande i allas medvetande på 1700-talet. Göteborg var Stora Hamnkanalen med omnejd i stort sett.
Men skulle man säga då att medelpunkten på 1700-talet är mitt i Stora Hamnkanalen?
Ja, det skulle jag kunna säga att det är.
Ja.
Ungefär där idag den här Lejontrappan finns.
Just det. Lejontrappan, ja okej. Okay. Mm. Ja,
och där
är
har
bra.
Vi kanske en kandidat också.
Mm, ja, det kan vi absolut
som,
ha.
Som är värd att fundera över.
Ja, jag men det tycker jag, för jag tycker ju att Lejontrappan till skillnad från Gustav Adolfs torg är byggd för att människor ska vara där.
Mm.
Jag vet inte om den är byggd för det, men det passar väldigt bra. Mm. Det är väldigt trevligt att sitta där. Tänk så här, Christian, att du ska träffa en kompis som du vet alltid blir 15 minuter sen.
Mm.
Vill du då avtala med dem på Gustav Adolfs torg eller vid Lejontrappan? Mm. Ja, men vid Lejontrappan tänker jag såklart. Man sitter gott, man tittar, det finns saker som händer. Ofta lite olika små konstutställningar som pågår där i vattnet. Nej, ja, shout out till Lejontrappan. Säger
Lejontrappan, är, ska vi göra en liten notering om Lejontrappan?
Ja, det tycker jag. Den är värd att fundera vidare på.
Den framträder som kandidat här.
Ja, och den är ju inte med på någon av de här vykorten i alla fall.
Nej.
Vad är den till för?
Vad Lejontrappan är till för? Den är nog till för precis det som du nyss har skisserat.
Att man ska sitta där, inte för att man ska lätt kunna gå ner med rover till en båt eller så.
Nej, den är ju alltså ganska nybyggd.
Det är den?
Ja.
Ah.
Så det här är, det är en trivselplats. Och jag vill till och med minnas att när de här lejonen skulpterades, så det är ju kanske 25 år sedan eller 30, att de skulle vara klappvänliga.
Gud vad mysigt.
Det
jag var på en asiatisk restaurang i Malmö för några veckor sedan. De hade en te-robot. Mm. Så de hade en robot som med en liten skärm för ansiktet som var som en liten tecknad katt som kom med ens drycker och som var programmerad att gå med te till olika personer. Det var väldigt roligt att se hur personalen när de gick förbi T-roboten klappade till den lite på vägen.
Den var som en kompis för dem.
Ja, nej, men jag tror att det är fint att de redan när de byggde Lejontrappan då, även om det inte var så himla hiskeligt länge sedan, tänkte att folk vill ändå ta på döda ting som vore de levande.
Precis, ett bronslejon kan alltid, förhöja stämningen en liten smula. Men det finns ju andra typer av skildringar än vykort och böcker. Det finns ju, jag tänker på musik och film och litteratur och så. Du kan ju musik bättre än jag. Har du några spaningar där? Finns det någon göteborgsk medelpunkt som framträder i musikens musiken. Göteborg.
Ja, alltså besjungna platser har vi pratat om tidigare, ja, i den här,
ja,
podden.
Och jag är inte säker på att vi nödvändigtvis måste nalkas liksom.
Nej.
En konkret plats att besjunga. Nej. Men finns det en göteborgsk kärna som framträder?
Ja, men det tycker jag. Och jag tycker nog att det är tydligt att artister som inte är från Göteborg och skriver om Göteborg beskriver Göteborg som ett Las Vegas, eller där det som händer i Göteborg stannar i Göteborg. Mm. Och ett typiskt utflyktsmål där det är glatt och trevligt och kul innan man åker tillbaka till verkligheten. Medan jag upplever att artister från Göteborg skildrade mer sällan så. Och om jag tänker på kanske den kändaste eller viktigaste göteborgsskildringen för musiken som kommer efter, då kanske det är Broder Daniels Shoreline. Och det är en otroligt dyster text om a city that kills you when you are young och sånt där. Men i och med att de blev så himla stora och den här skildringen av Göteborg kändes, jag var inte riktigt målgruppen, jag lyssnade inte på Broder Daniel då, men jag minns hur folk kände att det var härligt att staden blev besjungen, även om den blev besjungen som en fiende, så var det ändå härligt att någon sjöng om Göteborg. Och det tror jag banade väg för mycket av Håkan Hellström och mycket av de sakerna som, ja, han ingick ju där också, men som kom sen.
Håkan Hellström var ju musikant i Broder Daniel.
Precis.
Och sen
Precis.
Blev han soloartist. Och men om jag skulle gå så långt som att säga att Håkan Hellströms, det intryck han har gjort på en hel generation göteborgare, det tycker jag nog ändå måste rimligen ha präglat den här göteborgsgenerationens bild av Göteborg.
Ja.
Alltså Håkan Hellström har på något sätt skrivit soundtracket till Göteborg.
Ja, han har ju liksom romantiserat delar som man kanske inte visste kunde romantiseras.
Ja.
Sjunga om, jag är väldigt dålig på Håkan Hellström, men jag, om man sjunger om Vasastan så blir det mycket mer naturligtvis än vad det var från början. Min favorit Göteborgs skildring är Dom Berglunds Nattvandrare. Ja. Och där är det ju värmeverk som brinner. Och det är Älvsborgsbron. Och det är just det här, jag tror, om jag skulle försöka reducera det till någonting, så är det nog ändå romantiserandet av det här funktionella. Det känns väldigt göteborgsk, tycker jag. Att man sjunger en kärlekssång som utspelar sig i värmeverkets sken. Det tycker jag är väldigt göteborgskt och väldigt vackert. Till skillnad från en strand i Trelleborg som är byggd för att vara trevlig att gå på.
Ja. Är det så att de göteborgska medelpunkter som vi behöver narkas på vår expedition här, de får inte vara någon typ av så att säga arrangerad skönhet? Det kan inte vara de här, jag tror att du nämnde de här solstolarna utanför operan som stod ett tag där.
Ah, nej.
Det är ingenting.
Nej.
Men betyder det också, jag tänker på ett stycke arrangerad verklighet eller arrangerad trivsel är ju till exempel Liseberg. Hur betyder detta att Liseberg faller bort som göteborgsk medelpunkt? För det är ju verkligen någon alltså som har byggt något bara för att vi ska bli glada.
Ja, alltså om Liseberg försvinner som kandidat, då är det ju nyhetsflash på riksnivå. Men jag tror kanske att vi får be redaktionen här på GP att sätta på flashmaskinen.
Flashmaskinen, okej. Okay. Ja,
för jag är redo att avskriva Liseberg.
Du är redo att avskriva Liseberg som göteborgsk medelpunkt?
Ja, men för att dels som vi var inne på lite i förra avsnittet, att det finns väldigt många turister på Liseberg, och turister har en tendens att vattna ut Göteborg, spä ut Göteborg. Det är gjort för att vi ska vara glada där. Jag tror att ett ställe skapat för att man ska ha ett visst sinnestillstånd när man går in genom dess portar inte riktigt kan bli lika fylld av mänskligt liv som något som är mer som ett vitt blad.
Känner du dig manipulerad av Liseberg? Är det, nu ställer vi de här raka Jan Guillou och Göran Skytte-frågorna.
Ja, men ja, jag känner mig nog manipulerad av Liseberg. Jag upplever inte att Ina på Liseberg, det är ju inte Ina. Ina på Liseberg har öppen plånbok och bjuder barnen på sockervadd och är glad och trevlig. Men det är ju någon liten del av mig som är kvar på andra sidan Stigbergsbacken, och den vill jag ändå gärna ha med.
Håller med. Det här är ju, det känns ju, det är ju en lite bitter kalk och tömma ändå, eftersom ju Jag menar, jag älskar Liseberg. Det
Vem
är verkligen det? Fantastiskt.
Vem gör inte det? Jag har ju spelat föreställningar på Lisebergsteatern här i vår. Och det finns väl ingen som så många gånger har strykt över Sten-Åke Cederhöks och Ronny Hartlis handavtryck som jag, och tänkt att nu är jag här. Alltså det är ju en otroligt fin plats, en otroligt fin teater. Det har hänt så mycket saker där. Jag tror att, utan att överdriva, så tror jag att det runt år 1950 och 1960 hade fötts hälften så många barn, om inte dans på Liseberg var en grej, i Göteborg. Det är nog många liv som blev till där.
Och man tänker ju också det här som man ibland kallar för en målbild, alltså vad önskar du dig av tillvaron? Och om man pratar med lite äldre göteborgare så är det inte svårt att tänka sig att de tänker sig att en dag ska de gå med ett barnbarn på Liseberg till exempel. Det är en ganska lätt målbild att tänka sig. Så vi har ett finger på flashknappen för att
ja, för Liseberg är med på två utav de här vykortsbilderna.
Liseberg är underbart, men samtidigt så är Liseberg ett stycke
det är en utflykt.
Artificiell och arrangerad verklighet.
Ja. Man skulle en utflykt från verkligheten.
Ja, och om det nu vore så att Liseberg inte skulle ta sig vidare i vår jakt på Göteborgs medelpunkt, så kan kanske Liseberg istället segra i någon sorts annan tävlan, till exempel om Göteborgska utflyktsmål.
Ja, till exempel.
Då vi har, vem vet, då har vi både Gunnebo och Tjolöholms slott och Liseberg. Men det är en senare fråga. Du har pratat lite grann om musik här. Har du koll på film och sånt också, eller hur?
Ja,
film, alltså, och litteratur, skönlitteratur i största allmänhet.
Ja, nej men filmerna i alla fall känner jag ju att jag har ju inte så mycket erfarenhet av. Jag ser ju framför, det är väldigt mycket vatten där med. Det ska sägas, om jag tänker på göteborgsk film, då tänker jag ju framför allt kanske på Sista budet. Det är ändå det är den göteborgskaste filmen, tänker jag.
Kan du berätta lite om Sista budet?
Ja, absolut. Ja, det är strejk vid Skandiavarven, tror jag det. Och det här sätter ju naturligtvis en enorm press på privatlivet hos arbetarna då. Och det blir en kvinna som blir duperad av en ondskefull kapitalist. För er som inte redan har räknat ut, så är den här filmen från 70-talet.
Tänk!
Och Hasse Alfredsson spelar den ondskefulla kapitalisten. Kvinnan tvingas naturligtvis spöka ut sig som någon slags kaffeflick och sådär, och den här hederliga arbetarmannen är ju vansinnig över detta och sätter sig upp mot överheten på ett skärmigt och säkert ganska marxist-leninistiskt vis, skulle jag tro. Men det är absolut en film som man ska försöka se om man får tag på den. Den kan vara svår att få tag på.
Det finns ju, numera så kan man ju se filmsnuttar på allt möjligt via digitala plattformar vars namn är allt för välbekanta för våra lyssnare. Men där finns ju till exempel också en film som heter Den inre hamnen.
Just det!
Som är magnifik, eftersom man där får en uppräkning över alla de ök- och smeknamn som hamnarbetarna hade. Den är fantastisk också, för det är ett projekt av Göteborg.
Och just den tror jag faktiskt ligger på filmarkivet som man når via SVT. Det som är roligt med Inre hamnen är också att om man är född 83 som jag är och lite nostalgiskt lagd, då tänker man att 70-talet var nostalgibefriat ända tills man ser Den inre hamnen, för den handlar ju om vad ska de göra med hamnen nu? Å ena sidan så har de här gubbarna som bara kallar varandra för skit i stöven och piss i handfatet och fläskkotletten. Men så har du också människor som passande nog i den här dokumentären pratar stockholmska och pratar om sina visioner för hamnens utveckling och att man ska sitta i någon liten glasbur högt upp ovanför havet och titta ner, och det här liksom vad hamnen ska vara till för är ju roligt. Men det är ingen som tänker att hamnen ska vara till för att plantera palmer och sätta ut solstolar.
Nej. Men när det gäller då de här skildringarna av stan, för att det finns ju mycket filmer om Göteborg, och alltså när man tittar på stadsskildringar, om man nu tar ett stort brett, en ordentlig fylld skovel av stadsskildringar, och tänker oss att jag menar, vi har Bellmans Stockholm, vi har Dostojevskis Sankt Petersburg, vi har Victor Hugos Paris, Vi har Dickens London. Ja. Vi har kanske...
Är det då Peter Birros?
Är det Peter Birros? Eller kanske är det snarare Håkan Hellströms Göteborg? Ja? Möjligen det. Men jag fick en tankeställare när det gäller detta med stadsskildringar för många år sedan. När jag första gången kom till New York, för då hade på tv så hade man just visat första säsongen av den här serien Sex and the City.
Mm, just det.
Och där framträdde ju ett New York eller ett Manhattan som är väldigt präglat av Femte Avenyn, och det är glittrigt, det är ljusa kulörer, det är rent, det är polerat, det är luxuöst, det är glamoröst, det är cocktailpartys. Och det är en fantastisk skildring av New York, det är ett porträtt av New York. Men kommer man till New York så förstår man också samtidigt mycket snart att den här stadsskildringen, den har mycket lite att göra med verkligheten. Mm. Och det här, det gör ingenting, vill jag hävda. Det här är inte kritik mot Sex and the City, utan de är ju på samma sätt som Dickens eller Dostojevskij eller Håkan Hellström får välja hur de vill porträttera sin stad. Så kan naturligtvis Candice Bushnell och de här bakom Sex and the City välja att porträttera sin stad. Och det som är bra för oss är ju att det här sättet att välja och porträttera via ett konstnärstemperament är ju också ett sätt att kanske nalkas en medelpunkt, va?
Ja.
Skulle det kunna vara det. Ja. För ett par år sedan, det är väl ganska många år sedan nu, men det gjordes ju några filmer om den här Johan Falk, detektiven.
Och, du kommer väldigt väl ihåg när den första filmen kom. Det var väl Nolltolerans som var den första.
Det var det nog, ja. De utspelas i Göteborg.
Och det var en stor sak då, 95, när den första kom. Det var verkligen så där. Nu har det kommit en actionfilm som utspelar sig här.
Ja, och jag såg ju det med samma förundran, minns jag. Samtidigt som man som göteborgare omedelbart upptäcker det som man betraktar som fel i skildringen. Man ser nämligen att de springer ut genom en dörr i Nordstan, och så kommer de plötsligt ut på Kungstorget. Ja. Och så tänker man indignerad, vad tusan, vet de ingenting om Göteborg? Jo, naturligtvis gör de det. Mm. Det är bara det att berättelsens konstnärliga mål är överordnat, va? Och vi vet inte om det så att säga fuskas. Jag säger fuska här med stora citationstecken, för jag är inte säker på att det är fusk, utan bara en fråga om att konstnärliga val. Något. Men vi vet ju inte att om en berättelse, en deckare som utspelar sig i New York, vilket en deckare i veckan gör, de kanske, det är kanske samma typ av dörrar som öppnas på 42 gatan och stängs på 60 gatan där också.
Jag hade inte blivit förvånad om någon sa till mig, du vet det där med att, jag har aldrig varit i USA, som någon skulle säga så här, det där med att taxibilarna är gula, det är de inte. Mm. Det hade jag köpt. Aha, nej, är de inte. Det är det de är på tv. Det är ju min enda bild av det.
Det är det de ska vara.
Ja, det är det de ska vara. Mm.
Men vi har ju nytta av detta.
Ja,
för att vi kan ju nalkas den göteborgska medelpunkten genom att se vad man har valt. Genom att se vad Håkan Hellström har valt att skildra. Mm. Och du nämnde ju platser som hade varit stort sett bortglömda. Gullbergskajen, Gullbergskaj som han väl sjunger, är väl ett sånt typiskt exempel. Att det hade ju inte haft samma plats i göteborgarnas hjärtan. Verkligen inte.
Nej.
Om det inte vore... För att han hade skapat liksom ett soundtrack till.
Men man undrar ju hur bostadspriserna på Brännö är påverkade av dans på Brännö brygga jämfört med bostadspriserna på Asperö. Jag vet inte om det skiljer, men det kanske skiljer.
Ja, och frågan är, fick Lasse Dahlqvist någon gång någon kompensation för detta? Ja, det kan detta immateriella värde i en fastighet nära Brännö brygga. Ja, vem vet. Vi har ju tittat på vykort. Mm. Vi har nalkats Göteborg via böcker. Mm. Och bara för att få ett litet hum om vilka typmotiv som framträder i de här böckerna. Så jag gjorde en lite snabb genomgång här. Det var då Göteborgs centralstation, kanalerna, domkyrkan, börsen, Järntorget, Valand, Aron Jonasson. Ja, vår vän Storvidsyren. Mm. Stora Salahallen, Gamlestadens fabriker, Heden.
Ja.
Avenyn, Alléns, Slottsskogen, Skeppsbrokajen, Gamla hamnen, Amerikabåtar, Sannegårdshamnen, Pallas hotell, Wettergrens kappfabrik, Mets varuhus, Kungstorget, Feskekörka, Göteborgs fiskhamn, Renströmska badet, Kronhuset, Göteborgs universitet, Volvos fabriker i Lundbjöret, Torslanda, Chalmers, Götaplatsen, Park Avenue, residenset, alltså landshövdingresidenset. Mm. Packhusplatsen och Casino Cosmopol, Karlsfärja vid Pustervik, Paddan, Stora Teatern, Stigbergsliden, Trädgårdsföreningen, Plaskis i Majorna, Gamla Nya Ullevi, Gamla Hotell Haglund. Ja, man kan göra den här listan egentligen hur långt som helst.
Men jag tycker det är roligt, för jag satt och försökte hålla räkning samtidigt över vilka saker du, av dem du räknade upp nu, som inte var liksom funktionella byggnader från början. Ja. Typ. Götaplatsen skulle jag ju säga då. Alltså jag menar, det finns naturligtvis en funktion. Mm. Men det handlar ändå någonstans om att man säger vi ska ha en plats och den ska vara rätt mäktig. På Götaplatsen. Mm. Men sen var det ju påfallande mycket, jag vet inte om det är så i andra städer, men väldigt mycket fabriker och handelsplatser.
Ja. Ja, men det kan man säga. Jag gjorde bara den här lilla listan med noteringar för att man skulle känna lite grann hur vilka ångor vi nu i detta mangrove-träsk som vi tar oss fram i med våra Remington-gevär och våra tropikhjälmar.
Och här har man ju det problemet som man alltid har när man ger sig ut på expedition, och det är ju att den som man är ju inte en objektiv betraktare. Lika lite som Jules Vernes hjältar så är man ju det. Så att, jag menar, det är klart att när du säger Stigbergsliden, och då spritter det till lite i vänsterbenet på mig, och så tänker jag, där har vi det!
Där satt
men det kan ju vara för att jag är väldigt ofta där.
Ja, men Stigbergsliden, det är inte dumt det. När vi ändå är det på spåret här. Men du, vi ska ju försöka att landa i en konklusion här i avsnitt två. Och för det första så tänkte jag nu att det faktiskt är dags att rycka några plåster. Eller
talat, va? Det får vi göra.
Vi har nalkats Lejontrappan, och det tycker jag kanske, det känns som en rimlig kandidat att ha kvar. Vi har väl känt viss tveksamhet om Liseberg, men det jag undrar är om det faktiskt inte är dags att rycka det ganska stora förband som är de kända torgen.
Jo.
De ligger illa.
Jag är redo.
Vi har, om vi ska titta på vilka torg det här är, så är det är Gustav Adolfs torg. Mm. Det är Götaplatsen.
Det är Kungstorget.
Kungstorget. Det är Lilla torget. Det är Drottningtorget. Mm. Det här är de centralt belägna torgen.
Alltså jag är väldigt glad att vi bara pratade om att göra det förra veckan. Ja. För jag tror det hade varit för drastiskt att prata om torgen och i samma veva rycka dem. Mm. Det är lite som att köpa flera möbler samtidigt när man är på Ikea. Ta hem soffan först, känn på den, se om du verkligen ska ha ett nytt bord. Så ska man jobba. Mm. Och nu när det har gått ett tag sedan förra avsnittet så känner jag att nej, men jag är redo. Och Kungstorget är det som gör ont hos mig. Det
är Kungstorget säkert något annat är väl kanske i så fall, om det finns något torg där jag känner att man skulle kunna låta det dingla på en krok, så skulle det möjligen vara Kungstorget.
Ja,
men vi behöver
måste,
ta oss fram.
Vi har inte hur många avsnitt som helst, vi måste ändå rycka grejer. Och jag tröstar mig ändå med att Gamleport finns inte mer. Så är det ändå, stället alltså.
Torgen ryker. Rykar i Lundström. Och det är bara att önska torgen, om man skulle kunna önska ett torg något, om torg kunde tala.
Bättre lycka nästa gång.
Så säger vi till dem, bättre lycka nästa gång. Och vi tar väl, jag känner att vi kan väl börja ungefär, eller sluta där vi började, nämligen med de här
vykorten.
Vykorten. Vi har 12 motiv. Och vi ser Stora Hamnkanalen, Kämpebron, Barken Viking, vi ser Slänggungan på Liseberg, vi ser kranar som finns eller inte finns i både kvällsljus och dagsljus, vi ser Börsen och Gustav Adolf, vi ser en lagom skranglig spårvagn och vi ser det här hjulet på Liseberg, inte hjul på Liseberg alltså, Paris-hjulet, eller det heter väl numera Lisebergshjulet, eller heter det kanske till och med Göteborgshjulet.
Det är jättestora hjulet.
Det är väldigt, det är görstora
hjulet. Det görstora hjulet.
Men det är ju något som fattas, tycker jag, på de här bilderna, är det inte så?
Det är nästan så att det är med kirurgisk precision som man har utelämnat allt av kött och blod.
Det finns inga göteborgare på bilden.
Inga alls. Inga alls. Till och med spårvagnen är tom.
Och då är ju frågan, det här är ju väl egentligen en terräng som vi måste ta oss igenom nu här i vår expedition.
Ja.
Vi måste försöka ställa oss frågor om göteborgarna. Är det egentligen möjligt att ens tänka sig en stad utan invånare?
Mm.
Är det möjligt att tänka sig en göteborgsk medelpunkt utan att den här punkten på något vis präglas av göteborgare. Vi har 12 vykortsmotiv och de är i princip kemiskt befriade från liv.
Ja.
Men vi behöver göteborgskt liv.
Vi behöver göteborgskt liv. Mm. Och även ifall det inte visar sig att en person är medelpunkten för Göteborg, så kan man ju ändå av vad den personen väljer att göra eller väljer att vara kanske dra vissa slutsatser. Mm. Eller så är det den personen som är medelpunkten.
Ja.
Vi kan ju inte stänga fler dörrar nu. Nu har vi stängt hela torgdörren.
Ja, vi har stängt
och Liseberg ligger ju, om man ska vara helt ärlig, riktigt risigt till.
Ja.
Om inte det händer någonting väldigt stort inför nästa avsnitt så vågar jag lova att Liseberg, det kommer ryka i avsnitt 3.
Men Lisebergskaninerna, är inte det göteborgare?
Jag tycker att man måste se deras ansikten.
Mm. All right. Men som sagt, vi ska inte föregripa nästa etapp här.
Nej, utan lugn och ro nu.
Nästa etapp vid vår resa mot Göteborgs medelpunkt kommer alltså att avhandla göteborgarnas betydelse för att hjälpa oss att fastställa den här medelpunkten. Så det ser vi fram emot nästa gång.
Ja, det gör vi verkligen.
Göteborgarna. Tack så mycket, Ina.
Tack, Christian. Ha det gott.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.